Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De är de bästa lagen. De är de bästa lagen. Det största evenemanget. Mästarna. De bästa. De stora lagen. Mästarna. Ett stort möte. Ett jättestort sportevenemang. Det största evenemanget. Mästarna. De bästa. De stora lagen. Mästarna. Välkomna till Fotboll Radikal och en podd nummer 3 efter det långa uppehållet som vi hade. Simon Bank på plats i sin källare. Hur mår du?
Jag mår alldeles utmärkt. Lite generad över att du citerade det jag säger till min spegelbild varje morgon jag går upp.
hur långt det tog för dig att avkoda vad jag hade översatt och citerat.
Så att jag tror ungefär 2 rader in på Champions League-hymnen så började jag rysa av välbehag och skam. Den är fantastisk faktiskt.
Jag menar, vi har ju diskuterat hymnen några gånger tidigare. Bland annat har vi ju pratat om när vår kollega Patrik Bränning skrev något om att Cristiano Ronaldo alltid sjunger hymnen. Vilket är ganska svårt eftersom den ändå hela tiden framställs på 3 olika språk. Men när man klär av den så här så minns man hur otroligt banal den är. Alltså jag tänker att båda dina barn som ändå är under skolåldern, ja, precis i skarven där, hade ju kunnat skriva liksom en mer insiktsfull, eller mer, vad ska man säga, en text som man kanske hade fått mer respekt för än den här extremt lätt tillgängliga, för att inte säga superbanala Champions League-hymns. Alltså EU-kompromissen, det är ju det är liksom någonstans. Det här är ju Beethovens 9 fast med svindålig text.
Ens känsla är väl lite att de lägger ut det där på någon konsult eller sådär som skriver eller jobbar in i musikstycket, kommer till ner till studion och ska presentera det för UEFA's hotshots. Och UEFA's hotshots nickar och tycker att det här är toppen, liksom, superbra. Men hur har ni tänkt med text? Text? Mm. Ja, sa vi inte det? Att det skulle vara text också? Jo. Och så springer de med på toa och så skickar de ihop någonting väldigt, väldigt snabbt. Google Translate-grejen.
Ja, gud ja. Alltså, det roliga är att jag kan ändå köpa mästarna, de bästa och så vidare. När det kommer till de stora lagen och de bästa lagen, då tycker jag det blir lite så här töntigt. Antingen får man ju hålla sig till något så här, en sån här superhyperbol på något sätt och bara prata om, inte vet jag, gudar och mästare och vet allt det där. Men sen när det kommer till ett jättestort sportevenemang, då vill man ju egentligen bara börja så här frustskratta. Det är ju en marknadsföringsrad liksom. Det är när du säljer en reklamtid som du säger till dina kunder, det här är ett jättestort sportevenemang, men det är för fan inte en det är inte en rad som ska in i stråkarna inför Champions League.
Är den inte allra bäst på tyska också? Det där med, vad är de sjunger? Eine große sportliche Veranstaltung eller vad är det, något sånt där?
Ja, exakt så. Precis så sjunger de.
Det är inte den största poesin sen Rilke.
Men kan det också vara att tyskarna, vi utgår från att de hade liksom en rejäl fot inne i det här projektet, för att inte säga veto.
Ja, förlåt.
Och så kanske jag säger att fransmännen vill ha så här, men det måste vara liksom mycket om mästarna och det största och det är liksom oslagbara, så lite abstrakt men väldigt bombastiskt. Och så kanske engelsmännen tyckte också att ja, men absolut, det ska vara, vi vill ändå att det ska få in de stora lagen. Och så kommer tyskarna med sin extrema önskan och strävan efter liksom, konkretism. Och bara, det måste vara något om att det är ett jättestort sportevenemang. Alltså det största sportevenemanget vill vi ha med.
Är
Och
inte
så blev det den här.
Veranstaltung med så vill du inte vara med.
Det måste liksom finnas en säljpitch någonstans i den här låten. Ja, fan förlåt, nu har vi bara lagt jättemycket tid på bara tramsa. Vi har en fullspäckad podd idag, får vi säga. Allt kom till också sista fem förberedelseminuterna, känns det som.
Och Champions League igång också. Vill du ha sagt något om det?
Champions League igång, det är ju liksom, det är den stora poängen här. Det som du sa innan, kill- och tjej-Champions League är igång. Eller det är inte riktigt sant då, men gruppspelet igång för herrarna och tjejerna har fått en lottning. För första gången i historien kändes ju otroligt självklart när det skedde. Och
Ja.
det där, jag fick lite så, vad kan man säga, postfantomsmärtor eller retroaktiva fantomsmärtor. Hur har man kunnat klara sig utan det här tidigare? Hur har vi accepterat att det bara går direkt till något liksom, oklart dubbelmöte och sextondelsfinal och så? Det är ju så här det ska vara.
Det är så här det ska vara. Det är jättekul. Och det där att sitta med. Alltså på sätt och vis nästan mer intressant än på herrsidan. Att sitta. Herrsidan är ju vad den är. Man är ju tämligen säker normalt på att ja, de här två kommer att gå vidare. På damsidan
Just
så
det.
är det så mycket som känns nytt och speciellt så. Och sen att få in Häcken rätt in i den där gruppen. Det kittlar ganska mycket.
Ja, det gör jag absolut. Jag tyckte faktiskt, jag led lite med Häcken och svensk damfotboll där, för det kändes som att, ja, nu, om det eventuellt lyssnare som inte hört det, så blev det ju både Bayern München och Lyon. Och alltså, det gick ju inte att dra två jobbigare lag från de två potterna som inte var Häckens, så att säga. Det vill säga pott 1, eller sidningsgrupp 1 säger man väl, där Bayern München fanns med då i kraft av mästare förstås. Och så minns vi hur långt de gick förra året då, till semifinal. Och pott nummer 2, sidningsgrupp 2, där Lyon befann sig, måste ju varit första gången på någonsin, det blir nästan. Efter att man faktiskt inte vann ligan förra året. PSG gjorde ju det. Och dessutom så rök man ju i Champions League i kvartsfinal redan, vill jag minnas. Eller var det semi? Nej, visst var det kvarten. Ja, hur som helst. Och ja, nej, det kändes bara så, tack och hej Häcken. Trevligt att ni ville vara med. Det var också lite känslan av, som förstärktes i går kväll, när Malmö åkte på duktigt med pisk på här sidan av Juventus. Att svenska klubbar är med och liksom tittar på och får vara med i ett jättestort sportevenemang. Det har man accepterat på här sidan. Det är ju en gång var tionde
Indigrose
år.
föranstaltung.
Ja, exakt. Var femte år med lite tur. Om det kan ske, men oftast inte så ofta. På damsidan är man ju ändå van att det finns en eller två eller ibland till och med ett gäng svenska klubbar. Och att, jag fick också lite så här, vad säger man, retroaktiv FOMO, eller FOHOMO, fear of having missed out på något sätt. Njöt man tillräckligt mycket när Umeå vann varannat år eller när Tyresö gick till final och alla de där grejerna.
Nej, och det är ju lite att återigen när man sitter och går igenom de här 16 klubbarna så inser man ju väldigt snabbt att tiden är förbi, inte bara UIK-tiden. Men alltså man ser, ja, okej, Charkiv är där och vad heter det isländskarna? Breiðablik är där och Køge är där. Och så förstår man att ja, men så kommer det inte vara så länge till. Nu kvalade Celtic och Feyenoord har fått lag på damsidan och delar de stora vanliga kanonerna. Så om
Holländska
två år,
klubbarna kommer ju också.
precis, om 2 år så kommer det inte finnas några Køge och Breiðablik och kanske inga Häcken heller där i gruppspelet.
Nej, det ligger väl i farans riktning. Det känns trist och kul samtidigt på något sätt. Det saknas ju inte svenskor i Champions League, och det kan vi slå fast. Utöver Häcken så är det, var det 9 stycken eller något sånt där. Och många av dem är de absolut största klubbarna. Så att, jag vågar nästan räkna hem en
En svensk titel.
svensk, ja nästan. Ja, det är Lyon då som skulle kunna, det finns ju
De
förstås
har väl,
stora
vad heter det,
risker.
reservkeepern där är väl i O11.
Just det. Precis. Som precis har gått dit.
Från Eskilstuna, precis. Jag letar efter namnet, det dyker inte upp, men ja, låt det vara.
Emma Holmgren.
Bakom Christian Endler.
Precis.
However, vi konstaterar väl bara att det är som det är med den saken. Det är roligt att ha, oavsett detta, två svenska kombatanter i Champions League. Och Malmö igår, inte så mycket att säga om det. Allt, det mesta har nog sagts när ni lyssnar på detta. Det var inte jämnt, så att säga. Och det var inte roligt heller. Och jag drabbades av det där, vet inte om det här hände dig någonsin, Simon, att jag tyckte det var lite genant sådär, så att jag bytte match i halvtid och kollade på Barcelona och Bayern München. Blev ganska pinsamt där också i och för sig, men jag kände att det är bättre att ni gör det här utan att jag tittar på. Så alltså, du vet att det börjar, man känner att det här kan börja bli pinsamt. Jag förekommer gärna den typen av pinsamheter.
Ja, nej men alltså,
hur förhöll du dig till andra halvlek? Vi mästade ju lite där, men...
Ja, alltså, jag tyckte att första halvlek var alltså, pinsamt. Det är att ta i. Alltså, det är klart att 0-3 mot Juventus är ju... Det är vad det är, och det finns jättemycket så här plausibla förklaringsmodeller, och det är ungefär vad det borde vara, rimligen vara. Så jag kan köpa det, liksom. Men om man tittar på detaljstudierna första halvleken och hur framförallt första målet kommer till, så ska de inte komma till. Så naivt ska det inte vara. Och det är inte Malmös första besök på den här nivån som klubb. Och de ska absolut kunna försvara på ett bättre sätt än sådär. Så jag tror att internt i det där omklädningsrummet, så jag tror att de är förbannade, och jag tycker att de ska vara förbannade, för att det är ingen skam att förlora mot Juventus, men ett skam att kanske inte göra allt man kan för att hålla den här matchen jämnare än vad man gör. Så jag besviken.
Det påminner lite om, minns när jag började spela fotboll när jag var 10 kanske, något sånt där, 10-11, 10 var jag nog, och vår första match så sa min pappa att alla sprang hela tiden på bollen. Det gör man ju när man är 10 och aldrig har spelat fotboll. Och igår, det var lite som att hela Malmös backlinje sprang bara på den som hade bollen. Eller på samma anfallare i alla fall hos Juventus. Det var väl lite genant att se. Sådär.
Faktiskt. Jag skriver under på det.
Tjej- och killefotboll var ämnet. Vi kan väl bara konstatera att nu på förmiddagen så har det damp nyheten ner att det amerikanska fotbollsförbundet, eller US Soccer, har nu kommit med förslaget att man ska sluta en helt jämlik ekonomisk deal mellan sina landslag. Den här långa följetongen om equal pay och så vidare har inte riktigt kommit till sitt slut, för att det är fortfarande en rättssak, en rättstvist om huruvida damlandslaget har varit diskriminerat. Man fick ju nej i första instans där, eller vad ska man säga, de har ju fått överklaga det beslutet. Men det ser ut att bli i alla fall framledes så att fotbollsförbundet i USA kommer att splitta de båda, eller alla inkomster på över båda landslagen lika. Har du någon kommentar till detta, Simon?
Ja, att det är väl lite på tiden om man söker en sorts jämställdhet, att Irland hade samma då ute på öarna bara för en månad sedan eller så att det hände ju saker. Och i USA finns ju alla anledningar i världen om B världspubliken och fotbollen att räkna upp spelare i USAs här respektive damlandslag, så tror jag att de flesta kommer kunna spika flera kvinnor än män.
Vet du att en del i det här domslutet som, eller i vad heter det, själva rättstvisten som gjorde att man gick då faktiskt på förbundets linje, att det inte hade förekommit diskriminering, handlade om jag har förstått rätt, att damerna inte har fått mindre betalt per se, för att även om deras deal var mycket sämre så har de vunnit så mycket, mycket mer än herrarna, så att ekonomiskt så har de ändå dragit in mer pengar, då kunde man inte säga att det var att de hade fått mindre betalt, så att säga. Men det handlar mest om att herrlandslaget har varit historiskt svagt under de här åren, och fast deras del av kakan har varit större så har de ändå inte lyckats ta hem lika mycket som damerna. Också en bild av betalt hemarbete, eller vad heter det?
Just det.
Emotionellt arbete.
Tax the rich, som Ocasio Cortez hade sagt.
Som hon hade sagt, ja. När hon klev in med världens absoluta elit på Met-galan.
Ja, det var flott.
Ja, men varför får du och jag aldrig sätta betyg på kläderna förresten?
Nej, jag fattar inte. Jag tror att vi kanske måste göra det. Ja. Nästa fotbollsskala.
Fotbollsradikal betygsätter, ja precis.
Jag ser den ekonomiska potentialen i det, i alla fall.
Ja. Det är inte särskilt estetiskt tilltalande. Det förstår alla såklart.
Nej, men det är intressant. Vi pratade förra veckan om det här Wengers fram... lagda nya förslag om att dubblera antalet VM-turneringar, att spela VM vartannat år och så. Det finns ju en faktor i det också. Ni vet att Jill Ellis har väl motsvarande roll då på damsidan, utlagt från FIFA att bli någon sorts framtidsfilosof, och det pratas om att då även ha damfotbolls-VM eller fotbolls-VM för kvinnor vartannat år. En del och en aspekt av att då ösa på med dubbelt så mycket mästerskap är ju att du kommer ju ifrån hela den här faktiskt kvaliteten som har funnits, eller fördelen som har funnits för kvinnors fotboll, att de faktiskt då varannat år får vara ensamma på scenen och ha sitt stora mästerskap. Det med, om det blir liksom dubbelt så mycket turneringar, så kommer ju bland mycket annat då kanske damfotbollen att drunkna i det utbudet. Vilket det också skulle vara. Men jag tror inte att FIFA bryr sig så mycket om just den aspekten av det, men det är ju en aspekt. Ytterligare ett argument mot Wengers pandemiframverkta förslag.
Nej, men det visade sig väl ganska så tydligt att de FIFA eller UEFA bryr sig inte så mycket om det, eftersom det var när pandemin slog till, så var det så här, nu flyttar vi fram herrarnas EM ett år, och så var det, inte vet jag, 30 sidor, så var det en fotnot. Dessutom så får tjejerna maka på sig ett framåt också, så att det inte klockar.
Just det.
Speaking of UEFA, så har de också meddelat eller slagit fast att damlandslagen måste ha en kvinna i tränarstaben. Du såg detta?
Jag noterade
detta. Victoria Sandell, före detta Svensson, är faktiskt med på kvinnokvoten där. Även om det sannolikt inte är det enda hon gör i kan tillföra damfotbollen. Det här liksom att... att UEFA väldigt ofta, alltså också när de tänker rätt, så tänker de alltid lite fel.
Det är fullkomligt sinnessjukt, det där förslaget.
Ja, men det är också riktigt sjukt att känna att så här, ja, vi har jämställdhetsproblem här inom fotbollen, det är ganska tydligt. Liksom. Var är de som värst, vad behövs det åtgärder? Och så bara, Arsene behöver tänka lite. Så alltså, kommer tillbaka och han bara, inom damfotbollen va? Ja. Det är där vi har den riktigt stora flagranta jämställdhetsproblematiken.
Gud, alltså det skulle ju kunna finnas, alltså historiskt kanske inte längre, men för några år sedan, skäl eller ett argument för att ha det precis omvända. Att ha, vi kvoterar in män i ledningen för till exempel damlandslagen. Eftersom det då fanns då fler välutbildade ledare på herrsidan. Om det nu, om man vill på något sätt höja nivån då, alltså inte höja nivån bland kvinnliga tränare, men för att höja nivån på fotbollen och verksamheten. Jag ser inte om man skulle göra det, det har också varit en idiotisk idé. Men just det här är ju sinnessjukt med tanke på att det ser ut som det gör i herrmiljön, och där man verkligen skulle behöva, skulle må jättebra en större mångfald på alla plan inom ledarstaberna. Inte minst den svenska.
Nej, precis. Och det får mig tänka lite på den här ganska bizarra debatten för ett tiotal år sedan, mer kanske, när det diskuterades om Pia Sundhage, liksom, hade hon hållit och tränat alltså herrlag? Och det var så här, ja, och så var det nej, och så tyckte Anders Svensson något, och så tyckte någon något, och så var det bara så här, var det liksom någon som var tvungen att harklas lite så här, ja, alltså Pia Sundhage led i USAs damlag i fotboll, det liksom är OS-guld på ett bräde där. Det är inte säkert att hon ser fram jättemycket åt och liksom springa i, köra kvällspass i så elljus och snett regn i någon, inte vet jag, för gudsfrihet en del av Göteborg. Alltså det kan hon kanske tänka sig, men det kan också vara så att hon har ett lite coolare jobb just nu. Ja, men man kan väl också konstatera i alla fall att det var lite som när Ballon d'Or härom året skulle utökas till kvinnor också. Ada Hegerberg vann den första historiska stafetten, 2018 var detta. Och läget är så otroligt bra för att slå sig för bröstet och bara säga att nu jävlar. Och så kan de ändå inte låta bli också introducera ett nytt pris till U21-spelare som bara går till manliga U21-spelare. Koppa-trofén. Det är så
Sån jävla otur.
jävla... Ja, det är så himla otur. Alltså, det är också så... Oh, det går så himla bra hela vägen. Och sen så bara, nej, det sket sig på slutet. Det gick inte. Det är den här liksom genomsexistiska nerven, eller vad ska man kalla det, reflexen. Den går liksom inte riktigt att... Och hålla i schack allting.
Tror att de har någon slags genuskonsulter och så på i FIFA och
Det är en mycket bra fråga. Utan att veta så tror jag att de har ju säkert någon som har det på visitkortet. Det vore väldigt konstigt annars. Genus kanske det inte står, men det står väl något om mångfalden inom fotbollen eller något sånt där, tror jag inte.
Ja, just det. Det kanske är något, någon del av samarbetet med Saudiarabien som FIFA har.
Just det.
Kan vara. Bänisen, den går inte.
Jaha, vad har du på hjärtat den här veckan då?
Ja, jag har väl egentligen inte först och främst, men det slog mig att jag hade en överhängande sak som jag glömde ta upp förra veckan. När vi ju då pratade ner Sveriges grekiska tragedi. Mycket tidig morgon var det och vi var rätt slitna och så vi må vara ursäktade för det. Men det slog mig en sak om
Klockan var 9, vill jag kan bara säga, om
ja,
ni
din tid
tänkte.
ja, inte min tid.
Nej, just det.
Eller ja, den kanske var ännu senare för mig. Jag tänker på det. Och kanske 7:30 din tid och 8:30 min tid då. Ja,
Ja,
tufft
så
var
var
det i
det.
alla fall.
Ja, så var det. Precis.
Utarbetad var man, trött och sliten var man och inte helt på tå kanske.
Och på jobbet
Ursäkta.
gick det inte så bra heller.
Inte det heller. Men Jan Andersson, rubrikerna dagen efter. I alla fall de mer tabloida rubrikerna handlade ju om hur sur han var efteråt. Att han högg på någon pressansvarig som inte höll tyst under presskonferensen. Och det
Ja,
ena med
just
det
det.
tredje. Det var åt helvete och vad det nu var. Jag kan tycka att det är ett ganska förtjusande drag för en idrottare generellt att vara en dålig förlorare.
Ja, just det.
Men
Lynnig sådär.
ja,
Eftersom att det
lynnig sådär.
strider mot hela hans uppenbarelse i övrigt också.
Verkligen, det är då det. Man ser den här egenskapen. Jag har inga som helst problem med det. Det jag har ett problem med är ju lite när man strider mot sin egen övertygelse och en av grundbultarna i sitt eget ledarskap. För vi kan väl lyssna lite snabbt bara på hur Jan Andersson sammanfattar en bärande del av sitt ledarskap. Han gör det på en fråga från Sportbladets Johan Flink då, före matchen i Grekland.
Det kan säkert påverka på något sätt, men på vilket sätt är helt omöjligt att förutse. Alltså det kan ju, och samma sak hur de väljer att spela. Alltså, vi kan bara påverka det vi själva ska hålla på med. Och sen huruvida de är pressade eller inte pressade och så vidare. Det är ju som det är. Jag kan inte påverka det ett dugg. Det jag kan påverka det är vad vi gör. Och det är det vi pratar om och fokuserar på.
Det vi inte kan påverka skiter vi. Det är ju en snuttefilt i Jannes hela ledarskap. Att han pratar om bruset som omgärdar landslaget och massa människor utanför som tycker saker och sådär. Det tycker Janne helt i sin ordning och man kan inte lägga energi på det. Modernt, mindful ledarskap. Man ska hålla sig till det man kan styra och påverka. Det finns ju ett undantag då, en blind fläck. Ian Andersson kring just den här saken. Han är oerhört duktig på det, men han är väldigt, väldigt dålig på det när det kommer just till domarna. Bevisningen, vill du ha den?
Jag hämtar den.
Här kommer den. Vi tar den lite snabbt. Här är från matchen mot Kroatien.
Domarinsatsen generellt var väldigt blandad, måste jag säga. Det tyckte jag. Så att, jag tyckte han var ojämn. Jag tyckte inte det var... Alltså, för mig var det många hemmalagsfördelar i den här matchen i domsluten. Jag tyckte inte det var bra, såklart. Och mina 52 landskamper så får jag nog säga att det var en av de sämre.
Det här är från förlusten nere i Rumänien i träningslandskampen.
Det är klart det blir en reaktion eftersom det är en situation precis framför oss. Har man då dessutom hört han fjärdomåret och skrika foul mot oss i 90 minuter. Alltså en rumänsk lokal som står och kramar deras ledare. Alltså du vet, nej, man tror inte det är möjligt att det kan hända. Man var ju tillbaka i Alet på 80-talet, ungefär den nivån på det hela.
Så här lät det när Sverige förlorade mot Portugal.
Och nu ska man vara ute igen då. Nu är det nya varningar på den svenska bänken. Är det Janne Andersson som kommer att få ett gult kort? Jag visste det.
Så här lät det när Sverige förlorade mot Spanien.
Och nu kommer huvuddomaren Turpin fram till svenska förbundskaptenen Janne Andersson. Efter det här ilskan från Andersson, och ni ser där, så kommer ett gult kort till svenska förbundskaptenen för ilsket beteende.
Och för att runda av då, så här var det, om någon har glömt det, efter matchen mot Grekland nu senast.
Alltså, om nu ska vi göra allting mycket bättre, som jag har sagt innan, så det är inte, jag börjar inte med det här, ska vara väldigt tydliga med, men visst är det dåligt. Alltså, det tog 4,5 minuter var granskningen. Lasse Jakobsson Bernsmo klockade. Det tog 2 minuter när han låg i straffområdet innan de fick tag i den här borrbilen. Det tog 1 minut vid hörnan på slutet, ingen ville slå den. Sen alla byten upp till och allt annat när de maskade. Och så blev det inte mer tillägg. Och för fotbollens skull så måste de straffas. Alltså. Eller straffas, det måste läggas in. Jag har inga problem med att de försöker döda tid, för det hade vi nog också gjort. Men då ska det läggas till tid. Det är för dåligt.
Jan Andersson kan ju vara i konkurrens, eller han ligger väl steget efter Jorge Sampaoli nere i Marseille, världsfotbollens mest kortbelönta eller kortdrabbade tränare de senaste åren. Han blev varnad mot Spanien, han blev varnad mot Portugal, han blev varnad mot Georgien. 3 kort på 2 år från platsen på bänken. Man undrar lite, betyder det här att Jan Andersson tycker att man kan påverka domare även efter matcherna? Eller är det helt enkelt så att han sviker sitt eget ledarskap?
Alltså, han har väl bara en sån extrem vinnarskalle, eller vad ska man säga, alltså, som du säger, en dålig förlorare och ett humör som inte riktigt går att tygla. För han har väl själv sagt också någon gång att när han ser de där bilderna på sig själv, jag tror att det var efter Tyskland i, och det var EM, ja det var ju VM 2018 där, ja precis. När det höll på att bli liksom sånt tv-spelsbråk mellan tränarbänkarna.
Vet du vad det var? Eine große Veranstaltung var det.
Det var just vad det var, det var precis det. Och att man nästan får liksom hålla undan honom det så fysiskt. Som du faktiskt är med Sampaoli. Att han inte riktigt känner igen sig i det här. Men att det hela tiden kommer fram på något sätt. Det är liksom hans... Det är väl det enda draget i Jan Andersson som gör ett väldigt konkreta och självklara uppenbarelse som är lite motsägelsefullt. Så det kanske är det som är lite intressant också med honom. Eventuellt. Men han äger ju inte. Det kan man ju inte säga.
Nej,
det... Han låtsas ju inte om det hela liksom, utan det är inte så, alla måste köpa den här totala dubbelmoralen att vi kan inte påverka det ena och det andra och sen rasa mot domarna som man faktiskt gör ju.
Sprickan i den Anderssonska rustningen. Jag tycker att det är lite pinsamt. Jag tycker att för att travestera Jan Andersson i en annan domarsituation när han stod på HBKs bänk. Fy fan vad dåligt, Janne.
Jag vet vad jag tänker på. Nej, men det här är hans inre Peter Forsberg som vill liksom. Börje är så jävla dålig. Man vill igenom liksom.
Man skulle få på honom en smäll.
Precis.
Och det är sant det.
Jag måste säga, jag tycker inte fysiken på Börje. Han är så jävla dålig. Du biter på domaren. Ja, han är så jävla kass, jag ska dra på en smäll. Det är sant det.
Ikväll går PSG in i Champions League då med Leo Messi förmodligen på planen. Det har varit en ganska lång uppladdning så. Det blev liksom inte... Messi har fortfarande inte spelat hemmamatch till exempel. Han har gjort ett inhopp i vad det var, andra bortamatchen för säsongen. Men i helgen som gick så hade ju han och Neymar spelat match typ vad det var, mindre än 24 timmar innan med sina landslag. Det var ju efter Tegnell-debaclet, om ni minns från förra året, eller från förra avsnittet. Så det gick inte. Nu är det dags i alla fall. Men det som ändå var ganska intressant att konstatera och ett av skälet till att jag åkte ut till Parc des Princes i lördags var ju att se hur Kylian Mbappé skulle tas emot också för första gången på hemmaplan efter, inte för säsongen, men väl efter att transferfönstret hade stängt igen. Real Madrid-affären liksom gick om intet. Och det var lite spännande att se. Många hade nog förväntat sig, jag hade gjort i alla fall ganska mycket visslingar och utbuingar.
En Neymar-historia.
Ja, men lite så. Precis, inte minst.
Jag tror man säger burop, tror jag man säger.
där har vi det. Men de uteblev faktiskt. Och istället så visade sig att när Mbappé väl gjorde mål så var det mycket populärt. Och jag vet inte om det handlar om att folk har köpt då, att ja, han vill verkligen till Real Madrid. Vi kan inte göra så mycket åt det, att istället blir någon form av känsla att vi får vara glada så länge vi kan behålla honom. Lite så. Vi accepterar att vi är ett steg på vägen, eller att barndomsdrömmen är större i alla fall. Men det är ändå svårt att inte grotta ner sig i Kylian Mbappés, jag vill nästan kalla det lite tvångsmässiga förhållande till Spanien, eller spanskan i alla fall. Inte minst under augusti så dök upp en hel del klipp på Mbappé när han talar spanska, och det kändes som att det var alla tecken på att han skulle försvinna. Nu blev det inte så, men jag har ändå lyckats, tror jag, hitta det första liksom, spanska, vad ska vi kalla det, den första spanska tvångsmässiga OCD-incidenten med Mbappé inför VM-finalen 2018 då, mot Kroatien, så sitter Mbappé i fransk TV och säger så här:
ça montre que voilà, ils ont les cojones, comme on dit.
Kroatien har cojones, säger Mbappé.
Som man säger.
Som man ju säger. Det har väl hänt mig också att kasta in det spanska ordet för punkkulor, eller vad vi ska kalla lite mer bildligt talat mod och framåtanda kanske. Det har ju inte en jättegiven plats kanske i en diskussion om Kroatien, men låt gå, känner jag. Sen så eskalerar det här lite grann, och Mbappé har ju varit på tapeten för Real Madrid flera gånger. Förra sommaren talades det också om det. Sommaren innan också, så att det är ju ingen ny historia, men han har lyckats bli kvar och förlänga kontrakt då, eller PSG har lyckats behålla honom. I februari i alla fall i år, när PSG utraderade Barcelona ur Champions League, framförallt i och med ett fantastiskt första möte när man slog Barcelona med 4-1 på bortaplan på Camp Nou, så hamnade Mbappé i en liten ordväxling, eller en het situation kan vi säga, med Jordi Alba. Och då lyckades kamerorna och mikrofonerna plocka upp det här. Detta är alltså Mbappé på flytande, mer eller mindre spanska, till Jordi Alba. En la calle, yo te mato. Det är bara oet på slutet som han missade lite grann där. Hade jag varit på gatan så hade jag dödat dig. Tunga ord att säga till Jordi Alba. Jordi Alba, har han varit på gatan någonsin? Alltså det kändes bara som en sån konst. Det känns som att han skulle kunna potentiellt inte förstå vad det betyder. Vad menar du?
Det känns också som att Jordi Alba, det är något som man hör varje match. på gatan.
Alltså det är en större jävel. Men det är en konstig grej att säga på spanska. Alltså, här måste vi också ställa oss frågan, varför talar Kylian Mbappé spanska? Det är faktiskt jättekonstigt. Men som en PSG-supporter i min absoluta närvaro påpekade, Kylian Mbappé är ju för all del från Bondi, alltså en rätt så tung förort. Sådär. Men det som utmärker honom från många av de andra fotbollsspelarna är att han inte är någon gangster eller har något dåligt umgänge eller vad vi ska kalla det. Inte. Alltså det är Mbappé har ju hållits ganska hårt hemifrån. Det är liksom en så uppvuxen i en familj där man har varit väldigt engagerad och föreningsmänniskor, och det har varit fotboll, handboll och sådär. Så det faller pyttelite platt också om man känner till Mbappés bakgrund och mamma och pappa och allt det där. Det känns som att jag dödade dig på gatan. Jag tror att Mbappé har inte varit ute mycket på gatan och dragit runt liksom, som till skillnad från kanske vissa andra fotbollsspelare i Frankrike.
Kanske skillnad för Jordi Alba också, möjligen.
Ja och nej. I maj då i år så möter PSG Monaco i finalen i Franska cupen. Och det låter så här när Mbappé kommer ut i spelartunneln och pratar med, lite oklart, men sina lagkamrater då. Framförallt så kanske han pratar med Idrissa Garagay som står bredvid. Som är då senegales, alltså det vill säga frankofon.
Vamos chicos, eh? Vamos chicos, eh? Es una final, eh? Para nosotros, eh?
Vamos. Vamos chicos, kom igen killar. Ej.
Vi gör final. Det här ihop, eller vad han säger.
Det här är en final. Ej. Para nosotros.
Mm.
Ej. För oss. Kom igen killar, det här är en final för oss. Först och främst, ja, det är en final för er, för att det är en final, det var så att säga.
Final för de andra också.
Men för helvete, varför pratar du spanska med Garagay? Det finns ju inte något som helst skäl till det. Det är jätte. Alltså det här är ett tvångsmässigt förhållande till spanskan.
Varför, är det en härskarteknik eller att han vill visa att han är en plugghäst och så? Jag är inte bara världens bästa.
Till skillnad från Jordi Alba så är jag ju också en plugghäst.
Ja. Och jag är en plugga som kan döda dig på gatan. Det blir ju sådär kontrafaktiskt på något sätt.
Ja, det jag har så otroligt mycket frågor kring just den här extremt märkliga valet av tillfälle att prata spanska.
Det finns en sak som är rolig med fallet Mbappé och just språken, som ju säger ganska mycket om 2000-talets fotboll, är att han är ju då en A-elev på alla plan och sådär. Hans engelska är ju sensationellt bra för att vara en ung fransk fotbollsspelare. De flesta pratar knappt engelska. Han pratar flytande, nästan, med lite så amerikansk brytning.
Mm.
Och det är ju för att han valde ju, han skulle bli fotbollsproffs och inte bara som en målsättning, utan han skulle ju bara bli det. Och visste om det när han var 10, 11, 12 år gammal. Och valde av det skälet då att ja, men jag kommer plugga extra och jag kommer plugga engelska och spanska. Jag tänker mig att hade han varit född 10 år tidigare så hade han kanske hunnit med italienskan också. Men det var ju liksom inget alternativ om man var, ja, man är 20 plus uppvuxen i Frankrike.
Nej. Just det. Men det är precis tvärtom då mot Zlatan som stormade ut.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ur italienska lektionssalen någon gång och sa jag behöver inte det här, jag ska bli proffs i Italien. Man bara ja, men det hade kanske varit, ja, var det förresten italien? Det kanske jag, det var någon skolsal, ja det kanske jag som hittat på att det var.
Det kan ha varit flera ämnen också, det är inte omöjligt.
Okej, det så långt är det lite lustigt kanske att man kastar in Cojones och lite kul att han säger då att jag dödar dig på gatan. Och sen börjar det bli lite konstigt och lite obehagligt att han går runt och pratar mot sådana pep-talk på spanska till Garagay, som jag förmodligen inte förstår det. Utgår från att han inte kan spanska, att han inte har gjort den här karriärskalkylen när han var 11 år och började liksom läsa in främmande språk för att kunna spela i Real Madrid ändå. Men det riktigt obehagliga, eller tvångsmässiga, kanske vi ska kalla det, Tourette-syndromaktiga, kom ändå nu i dagarna, bara i veckan, när ett klipp där Rafinha Alcantara har liksom filmat Mbappé, han skvätter lite vatten på honom, men han tilltalar honom ändå på franska och merci beaucoup mon frère, tack brorsan, Och så skvätter han lite vatten på honom, men någon gör det, man ser inte exakt vem det är. I bakgrunden finns också Akram Hakimi och möjligen Ghana Gayle eller Danilo möjligtvis som är med i förgrunden. Och Mbappé svarar, Ishudde Puta. Ja, så här låter det precis.
Merci, mon frère. Merci beaucoup. Merci.
Nej, men det är ju något jätte... Alltså det här är ju att vilja liksom... alltså det är på något sätt att utmana precis allt i en situation han vet att okej, det höll på att bli klart med Real Madrid, jag måste ta ett steg tillbaks nu, åter franskifiera mig en aning och liksom släppa det här så att inte alla behöver hata mig. Och ändå kan man inte låta bli undslippet Ishudde de Puta till en lagkamrat som för fan gör en ansträngning och pratar franska med honom.
Jag tycker att det är helt briljant ju. Som signalvärde in mot klubben PSG. Så där, ja, ni kan ha mig kvar. But you can't take my freedom. Ni kan ta mitt miljardkontrakt med Real Madrid. But you can't take my freedom.
Ni kan inte ta min intellektuella frihet. Det är det där vi landar. Som vilken dissident som helst. Liksom. Ja, ja, ordet är fortfarande mitt.
Ja, Paris, David Isak. Där är han.
Ja, det var som... Återigen, någon i min absoluta närhet sa, men jag tror han har psykiska problem med Mbappé. Det här är inte riktigt sunt. Det är något jättekonstigt.
Ja, oh, gud. Jag vet inte om det är ett skäl att tycka om honom eller hata honom. Förmodligen mer det senare. Alltså,
som allting så är det lite både och. Mm. Man kan inte låta bli lite impad av den här totala nonchalansen. Och så klivit av Parker Prans för första gången då efter allt det här. Slagit Clermont 4-0, varit briljant mer eller mindre och fått det tredje målet då, som Mbappé gör, fått publikens kärlek. Och istället för att pusta ut och tänka att det löste sig, så lägger man ut den här jätteutmanande sekvensen bara dagar efteråt. Ja, ni ska inte tro att ni har mig helt och hållet. Det är ganska imponerande, motvänd, omvänd psykologi. Det är lite som att... hundar som blir sådär slagna jättemycket och så lämnar de ändå inte husse för att ja, man bara går ner istället och tittar lite ömkligt på honom. Det här är PSG-publiken då, och snälla och så bara, ja, ni ska väl inte få stryk idag, men kanske imorgon. Ishudde Puta.
Ishudde Puta. Vovo.
Ja, Mbappé, ett geni på sitt sätt. Och i egen rätt. Och precis som du säger, en intellektuell dissident fängslad i Paris. Men friheten, ordet, kan de aldrig ta ifrån honom.
Sant. Johanna, du vet hur det kan vara när man får en låt på hjärnan sådär. Den liksom bara fastnar och så vet man inte hur fan den har hamnat där från första början. Mm. Den liksom hamnar i systemet på något sätt. Nu i veckan här så berättade min älskade tjej här hemma då att hon helt plötsligt så kom hon på sig själv med att gå och nynna Armani, Armani, Armani. Och hon visste inte riktigt varför. Och jag tog över den slingan från henne då och har lyssnat på precis samma låt, alltså säkert 100 gånger sedan dess, och tänkt väldigt mycket på vad den handlar om.
Och det är... jag vet inte ens vad det är för låt.
Det ska du få veta, jag lovar.
Ja.
Du får tåla dig. Det är ju alltså alldeles oavsett, så det är ju en fascinerande sak med musiken, det där hur en sån där enskild rad eller en refräng kan liksom styra hela ditt liv, bli livsavgörande på sätt och vis. Det finns en 22-årig kille från Sheffield som heter Corbin Shaw. Uppvuxen då i Sheffield och med all den här klassiska postindustriella Northern Lad-kulturen. Det var liksom bärs och stök och fotbollsmatcherna med Sheffield United ihop med farsan och farsans polare. Corbin själv då, han var en av the lads, fast ändå inte. Han var den där typen som var hyperaktiv. Men när han väl kom hem så kunde han lugna ner sig med att sitta och rita ihop med morsan i flera timmar. Han kunde sitta liksom helt still då, hitta någon slags trygghet och lugn i det. Mm. Och det där var så starkt för honom så att han bestämde sig för att utforska det vidare med ritandet. Och när han då hade nått de sena tonåren så bestämde han sig för att flytta till London och plugga. Och då fanns det en rad i en annan låt som fick honom att bestämma sig för precis vad han skulle göra. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I... She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. Den låten känner du igen.
The Common People.
Det är precis vad det är. Corbin Shaw hörde och sökte såklart då St. Martin's College. Han skulle plugga konst.
På grund av låten?
På grund av låten.
Oh, rysningar.
Mm. Det han också gjorde då när han väl började på St. Martins var att han började söka i sin egen historia som materia.
Joris Cochrane var så himla nöjd om han visste det här dessutom.
Garanterat. Och framförallt om han såg konsten sen. Ja, det som Corbin Shaw gjorde var att han började tänka på vad det egentligen var han hade varit med om på alla de där fotbollsmatcherna. På liksom våldet och jargongen och ölen och sådär. Hans farsas allra bästa kompis och bestman på pappas bröllop, som då var en i gänget runt de här United-matcherna. Han hade tagit livet av sig. Och Corbin Shaw funderade mycket på det också. Det där grabbgänget då, fotbollsgänget, de sörjde ju sin döde polare och skrev hans namn på en sån här engelsk flagga med St. George's Cross för att ta med den här på matcherna. Och när Corbin var med så såg han att det var inte bara den flaggan, det fanns många sådana flaggor. Med många män som hade begått självmord och som sörjdes och som hade vänner som kom ihåg dem och ville hedra dem.
Mm-hmm.
Och så började han använda det i sin konst. Och för att väcka frågan om vad det egentligen var som fattades i alla de här tysta, starka männens liv. Vad var det egentligen som saknades i deras maskulinitet? Det som,
får jag bara kasta in en fråga? Är det så att det är alltså ett vanligt förfarande? Det är många namn i flaggor som är självmordsoffer på, eller vad säger man?
Det är bevisligen inte ovanligt i alla fall. Man ser de här namnen, jag har liksom riktigt reflekterat i historierna bakom. Man förstår att det är någon som vill hedra någon. Men enligt Corbin Shaw så är det inte ovanligt då att det rör sig om vänner som har tagit sina egna liv.
Starkt ju.
Det som Corbin Shaw har gjort då är att han har till exempel då tryckt upp då Sheffield United-halsdukar med texten "We should talk about our feelings" på. St. George's flaggor där det kan stå "Sweet and tender hooligan" eller "I'm never gonna be one of the lads". Han har också använt sådana läktarsånger i videoinstallationer och kallat läktarsångerna för ett av de sista exemplen på hur en maskulin identitet lärs ut genom muntlig tradition. Det finns ett klipp till exempel där han och hans pappa tillsammans sjunger in en av världens allra vackraste läktarsånger. Som ger då Sheffield Uniteds den här Greasy Chip Butty Song. Still Curry. What about that? A quality goal by a quality player. You fill up my senses like a gallon of magnet. Like a packet of wood pines. Like a good pinch of snuff. Och det händer ju någonting väldigt speciellt i den här krocken mellan de klassiska fotbolls- och läktaruttrycken då med Burberry-rutorna eller flaggorna eller klubbarstukarna eller så. Och det här väldigt mjuka budskapet, reflekterande budskapet. Det är ett sätt att lyfta och de här frågorna som är glömda eller gömda kanske då i all den här det nordengelska postindustriella tegelandskapet. Och det kunde ju lika gärna vara Stockholm eller Göteborg eller Malmö kanske. You fill up my senses, och ändå finns det en massa känslor kvar och, som ingen kan prata om riktigt. För bilar är hårda och män är mjuka.
Kvinnor
är hårda.
Män är mjuka.
Så
som
är det
stod
kanske.
På sån broderi över kulturredaktionen, Aftonbladets kulturredaktionen, vi satt ute i Globen.
En föregångare till Corbin Shaw kanske. Han sysslar mycket med broderierna också.
Bryderierna.
Det är med. Broderskapet och broderarskapet. Jag tänkte också på, jag läste om det här och så tänkte jag på en intervju, en annan intervju som jag läste i somras med John Fendley. En karaktär då som alla i England känner som Fenners. Typiskt sånt engelskt smeknamn. John Fendley, Fenners, är programledare i Soccer AM, den här fotbollsshowen som går på Sky på lördagskvällarna där de summerar, i väldigt underhållande format, summerar matcherna och så. Fenners, också en sån här arketypisk lad. Han är Liverpool-supporter och ja, han är snygg som ett jävla helvete, om man får säga så.
Oj.
Och det här var den sortens intervju där han fick prata om precis vilket ämne han själv ville. Och han valde att prata om psykisk ohälsa. Han ville prata om de här sakerna som man inte pratar om man är uppvuxen i Yorkshire och håller på Liverpool. Fendleys mamma och pappa hade då själva plågats av djupa depressioner under hela hans uppväxt egentligen. Hans farsa hade varit med om någon sån där trauma när han var i armén. Han hade sett sina vänner dö på något uppdrag i Tyskland och aldrig riktigt hämtat sig från det. Vad var det för liv då som han levde, pappan? Fenners berättade i den här intervjun väldigt summariskt om det. Han säger, farsan fick sin lön på torsdagen. Han gav morsan 75%, sen bytte han om och gick till pubben med polarna. Han var inte alkis, jag såg honom bara full en gång. Men det var hans liv. Jobba, hem, tvätta sig, raka sig, pubben. Och de pratade riktigt om det där. I couldn't really tell you what he was like. And that is hard. I feel guilty about that. Och sen så en dag så sa hans farsa hej då. Han lades in på sjukhuset och han kom aldrig tillbaka. Han tog sitt eget liv på det där sjukhuset. Det var jobba, hem, tvätta sig, raka sig, pubben, fotboll. John Fendley, jag sa att han var väldigt, väldigt snygg, va? Mm. Och han klär sig väldigt snyggt också. Han har ett Instagramkonto för sina egna jackor. Han är en sån här fashionista, brinner väldigt mycket för mode och allra mest då sån här typiskt engelskt fotbollsmode, casual-modet. Det är så här Burberry och Helmut Lang och Stone Island. Och det finns ju någonting i det där som jag tycker är väldigt fascinerande med att det finns en sån fåfänga just i den här ultramaskulina fotbollsmiljön då. Det ska vara sneakers och chinos och Fred Perry-jacka och allt det där. Vi pratade om Champions League för att jag ska se och jobba med Liverpool Milan ikväll. Och det är en ganska bra ingång om man ska förklara varifrån den här fåfängan på fotbollsscenen, huliganscenen, ultrascenen kommer ifrån. För det var därifrån den kom från början, tidigt 80-tal. Engelska klubbar som spelar bortamatcher i Europa, ute i Italien framförallt. Supportrarna åker med och de super och de slåss och så shoppar de. Trollbands av modet som fanns nere i Italien med. Och lånade mycket från då den subkulturen som framförallt kanske Milanos unga medelklass hade skapat. Med Vesper och Moncler och Timberland kängor och Stone Island, Fem rätter. Och man får ju komma ihåg det då för de som är lite yngre, att det här var på tiden när världen faktiskt var väldigt, väldigt stor. När man fortfarande reste för att upptäcka saker. Och om man köpte ett par dojer i Italien så var det inte en jävel i Liverpool som hade sett någonting liknande någonsin. Så de här lädsen då, fotbollslädsen, blev ju mannekänger på sitt sätt. Och Stone Island hamnade hos dem och sen så hamnade det på acid-klubbarna i London. Och så blev det något för rave-kidsen och sen blev det något för grime-scenen tidigt 2000-tal. Det är lite kul också att Drake, rapparen Drake, har tagit in Stone Island på hiphop-scenen nu också. En annan ultramaskulin värld. Jag noterar också att Stone Island förresten då i somras, 40 år efter att huliganerna tog in och gjorde sin uniform då, köpte en fotbollsklubb. Första italienska klädmärket som köper en fotbollsklubb. De köpte Modena Calcio. Hur som helst då, fotbollsläktarna tog kläderna från Italien. De har ju fått sin musik snarare från gay-scenen. Också ironiskt nog. Du vet ju när Frankrike vann sitt första VM-guld 98, vad de sjöng då. I spelarbussen och sen på läktarna också. Det var ju
Gloria Gaynor.
Gloria Gaynor, I Will Survive. Och sen så är det ju Go West på alla världens fotbollsläktare. Överallt med Pet Shop Boys. Och det där var väl lite min ingång i alltihopa. Armani, Armani. För att den där subkulturen som jag pratade om som uppstod i Milano på 80-talet, den tog sitt namn från då ett café eller snabbmatskedja kanske. Då där den tidens allra coolaste medelklassungdomar hängde. Och det kaféet hette Panino. Klädstilen och kulturen kom sen då att kallas för Paninaro. Och det där magasinet som hade intervjuat John Findlay om varför män inte pratar om svåra saker, det heter Paninaro, döpt efter rörelsen. Och så där så heter ju också den här låten som Pet Shop Boys gav ut där i mitten av 80-talet någon gång. Där de sjunger om det som är allra, allra viktigaste i livet. You, you're my lover, you're my hope, you're my dreams. My life, my passion, my love, my sex, my money. Violence, religion, injustice and death. Paninaro. Oh. Där är den.
Fint.
Ja, lite. Den är bred i alla fall.
Pet Shop Boys var det, Simon, och Go West. Den är ju ett stående inslag på Parc des Princes. Jag ber om ursäkt förresten för en lite väl PSG-centrerad podd den här gången. Men det, jag har inte gjort så mycket annat sen sist. Och det har dessutom, kan man säga, skakat i själva fundamentet i den här klubben. Parc des Princes står och vibrerar as we speak. För att om Pet Shop Boys för all del är kvar på menyn då Go West, den är mållåt kan man väl säga i Paris, så är det svårare och mer osäkert kring Phil Collins just nu. Phil Collins, en poddfavorit, en Spurs-supporter och en gammal trummis, fick vi fram det till när vi spånade lite, du och jag. Han har ju allt för att platsa såklart i fotboll radikal. Och han har varit ett stående inslag under spelarinträdet, vad säger man? Alltså när spelarna springer ut på plan helt enkelt, på Parc des Princes i evigheter. De gör det då till den gamla Phil Collins-dängan Who Said I Would. Och jag ska ärligt säga att jag aldrig ens reflekterat över varifrån låten kommer. Den är bara en sån självklar del. Hör jag den så tänker jag direkt på, nu är det match. Nu är det avspark på Parc des Princes. Vi kan lyssna lite grann. Och så här har det låtit då i evigheters evigheter. Go West tror jag för övrigt, det är efter matchen jag tänker efter på PSG så brukar den gå ut. Och i en lite annan version än den klassiska från Pet Shop Boys. Hur som haver så hände följande häromdagen. PSG mötte då Clermont, jag har pratat om den matchen. Och till ut löpet hördes en helt ny låt. Ingen förstod någonting. Ja, vissa förstod förstås, för det hade talats en del om det på förhand. Men det visade sig i alla fall att DJ Snake, vad ska jag säga, musiken, musikproducenten, rappen, vad ni vill, hade lånat ut en slinga till PSG, med betoning på lånat ut, som skulle användas när man presenterade sina nyförvärv häromveckan, vilket också gjordes då. Sergio Ramos och Achraf Hakimi och Donnarumma och Leo Messi sprang in och togs emot då till den här låten, den här slingan. Men ingen hade sagt då att det här också skulle betyda att man knuffade ut Phil Collins från inlöpningsmarschen. Men detta hände nu. Phil Collins dök nämligen upp redan under uppvärmningen i lördags och Och så lät det istället så här och när det var dags för spelarna att springa in till avspark. Och här tog det då hus i helvete, kan man säga. Varför då? Ja, för att PSG, precis som alla andra klubbar, eller ja, deras supportrar i alla fall, vill ju inte gärna att det ska vara för mycket nytt, va? Okej att ni köper upp klubben från Qatar och bygger om arenan och kastar ut ultrasgrupperna och så vidare. Okej, kanske var att ta i. Man har väl inte riktigt gått med på det, men man har fått köpa långsamt. Men här gick topplaget av på något sätt. Och det blev protester. Jag kan säga att i måndags så hade den här namnlistan uppgått till 2000 namn ungefär som har skrivit på för att få tillbaka Phil Collins. Inte som en jävla uppvärmningssymfoni utan som utspring låt eller inför avsparks låt i alla fall. Det var för övrigt en PSG:s mångfaldsansvarig. Jag antar att man översätt så han är ansvarig för det som man kallar diversifikation. Som heter Fabien Allègre försvarade sig och sa nej, men vi har förankrat det här hos båda hos ultras kollektivet och vi liksom livet går vidare och en klubb utvecklas och ingen vill väl någonsin att ingen har någonsin sagt att vi ska göra slut med Phil Collins, vi har flyttat lite på honom bara. Men från CUP då, ultras kollektivet så säger man att man har inte tillfrågat eller i alla fall inte godkänt detta och man kommer ta till åtgärder så att säga. Så nu har några dagar gått och ett helt krig har rasat i och utanför PSG angående detta då, och i lokaltidningarna. Och till slut så har nyheten idag kommit att PSG av allt att döma igår var det igår kväll kom den. Så tar man ett steg tillbaks här och tar bort DJ Snake. DJ Snake själv då som kanske ska nämna det är en Paris kille och älskar PSG, god vän med flera spelarna och har följt klubben hela sitt liv. Han gick själv ut på sociala medier och sa att han kände sig lurad. Han har bara lånat ut den här slingan till själva spelarpresentationen. Hade han vetat och så vidare vilka proportioner det skulle ta sig, hur de skulle använda sig av den så hade han liksom aldrig gjort det. Han är chockad, lika chockad som alla andra och förstår ingenting. Från klubbens sida då så, och mångfaldsansvarig så försvarar man sig och säger att man vill ha lite lokal touch på PSGs förmatchmusik. Och vad kan passa bättre än en stor artist som har vuxit upp
i klubben? Det är viktigt för PSG med den lokala touchen. Det är en central faktor i hela deras klubbbygge de senaste åren.
Det är så himla intressant att man känner att vi går in här och gör en liten poäng av att vi ska vara lokalt förankrade. Och också intressant då att reaktionen som följer är ganska klassisk för vissa. Alltså, människor gillar ju inte att byta vanor, så är det ju. Och man tycker ju inte om när saker som alltid har varit på ett visst sätt blir på ett annat sätt. Framförallt inte när det gäller saker som ens favoritklubb och till viss del tror jag också nästan vidskeplighet. Så här ska det vara, annars blir det inte någon bra match och så vidare. Så PSG som är mångfaldsansvariga och resten av klubben har tagit ett steg tillbaka och sagt då nu, eller uppgifterna kommer från Le Parisien, att man kan tänka sig att plocka tillbaka Phil Collins. Man vill inte väcka anstöt. Det här var inte riktigt målet med det hela. Man ville ge lite lokal touch till sin matchinramning. Men det verkar inte ha landat så väl. Och vem är man då att insistera? Och det är ju intressant att klubbar som PSG som uppfattas framförallt utomlands som helt nya projekt. Det är en ung klubb, men jag menar, det är ju ändå en klubb som har numera 50 år på nacken. Så att man får ju konstatera att det, vissa traditioner har satt sig så att säga. Och vissa saker flyttar man inte på. Och bilden av en av Europas kanske tyngsta och tuffaste och hårdaste ultraskollektiv. Som PSG sen då får betraktas som. Är beredda och liksom
de har dödat
två
på gatan.
För att försvara, det har de gjort. Mm. För att försvara Phil Collins. Och en 80-talsstänga som ingen annan kommer ihåg. Den är, jag tycker den är både rörande och säger allt jag behöver veta om fotboll och allt jag behöver ha klart för mig för att liksom hänga i ett tag till och bevaka den här sporten.
Det är väl liksom lite en sån här, ett eko från när Steven Gerrard väl var anklagad för att också åtalad för att ha misshandlat en DJ som vägrade spela Phil Collins. Han är ju själv tokig i Phil Collins. Stevie G.
Ja, nej, men jag är också, vi, den här podden är också tokig i Phil Collins. Det är, Phil Collins är en klenod, en fotbollsklenod som jag tycker man ska vårda ömt. För övrigt så gick den gamle PSG-backen Erik Rabesandratana ut och sa att hur skulle det se ut om Marseille till exempel tog bort Jump med Van Halen? Jag tror inte det är i alla fall svärligt. Och det är lite samma sak. Så man har alltså gått så långt här så att man har tagit till, man har liksom gjort fienden till vän eller i alla fall till exempel för att på något sätt försvara ett gemensamt intresse här, nämligen rör inte
vår trummis.
Vår... exakt så.
Nej, men det finns ju någonting allvarligt i allt det där är ju för att det finns en sån bred tendens eller trend om man tittar på supporterkollektivt och reaktionerna så klubbägare och klubbledare har varit ganska smarta i hela den här projektet med den moderna fotbollen att inse att just letargin kring är väl så viktig som allting som sker i själva skelettet av klubbarna. Jag tänker på när Ivan Gazidis, jag berömde honom för många år sedan när Arsenal skulle växla in och bli den här sortens moderna superklubb och rev Highbury och byggde Emirates och Gazidis gjorde en poäng av att gamla klockan från Clock End, den skulle minsann med till Emirates. Och det gör att supportrarna någonstans får mycket lättare att köpa alla stora förändringar. Alltså ta in en ägare från Arabstaterna eller från USA eller någon hedgefond eller vad det kan vara. Men bara allting ser likadant ut och låter likadant och smakar likadant så köper man det. Det är en större förändring för många fans att ändra en inmarsch än att ändra vem som äger klubben.
Är det inte snarare så att, för så är det förstås, jag håller med om det, men kan det inte också vara så att man känner att här, det andra, det är liksom de stora ekonomiska omvälvande händelserna kan vi inte göra så mycket åt, det är lönlöst liksom. Mm. Men här har vi fortfarande makt att säga ifrån. Här ska de inte försöka över oss liksom. Och att det är nästan, det här kanske blir nästan en sån, ett substitut för spel eller supportermakt helt enkelt. Det här
en
är
kamp som går att vinna.
Ja, en kamp som går att vinna och också smart såklart av PSG om man nu ska vara djävulens advokat här och ta ett steg tillbaka och säga självklart har våra supportrar allt att säga till om när det gäller hur klubben ska bete sig och vilka strategiska val vi ska göra och så. De ger dem en liten, liten seger här som inte kostar PSG någonting i övrigt. Och sen så kan man tuffa vidare med de stora ekonomiska kalkylerna och höja biljettpriserna och vad du vill, alla de där grejerna.
Mm. Det är det vi. Du får gärna bli nazist, älskling, men måste du verkligen byta örhängen? Jag tycker så mycket om
precis
de gamla.
Så.
Där är vi.
Precis så. Mm.
Fotboll. Radikal.
Du, ska vi gå ut med lite kultur kanske?
Ja.
Och lite musik. För att återkoppla till diskussionen om det mjuka och hårda då kanske. Stuart Pearce, Stuart Psycho Pearce, har gjort, kanske inte gjort musik men varit med i musik i alla fall. Han var ju, apropå arketyper, den generationens arketypiska fotbollsspelare, fullkomligt jävla stenhård. Hård precis rakt igenom. med rötterna djupt nedkörda i liksom den engelska, brittiska imperiemyllan. Han hade en storebrorsa som var aktiv politiker i British National Party. Intressant, jag såg för inte jättelänge sedan att han arbetade för Tories, men blev avstängd därifrån eftersom de hade upptäckt att han tidigare då hade kandiderat för BNP. Mm-hmm. Kan man tycka att det är en
brorsan, sån, alltså.
Ja, man kan tycka att det är kanske en grund att i en research att i alla fall göra en snabb googling på någon innan man skickar fram dem som frontman i politiken. Så Stuart Pearce har ju tagit avstånd från, eller sagt att brorsans åsikter är inte mina, men att han är en patriot råder inget som helst tvivel om hela vägen in i blodsystemet. Ja, en hård jävel helt enkelt, en väldigt sån typisk engelsk macho man. För många år sedan så fick jag någon fråga om han hade några nära vänner inom fotbollen. Ett par sa han, inte så jättemånga. Och så sa han att but I'm not bothered about having famous mates. I don't live a superstar lifestyle. I went up to Blackpool on my own to see The Damned last Monday. Det där är psycho alltså. Han älskar punk genuint och kunnigt och tillräckligt mycket för att åka till Blackpool på en gothspelning en vanlig måndag.
Ändå bra familjegräl där. Julmiddagen kan ju hetta till direkt om han går på punk och brorsan kandiderar för Tories.
Det känns ju verkligen så som att det skulle kunna dödas på gatorna där.
Just det.
Han har inte tagit avstånd på det sättet, bara sagt att det där är inte mina åsikter, utan att ta avstånd. Han har inte gjort en Boateng så att säga, som tog väldigt hårt avstånd från sin halvbrorsa.
Nej, just det. Men har han sagt att han vet hur man säger jag ska döda dig på gatan på spanska?
Jag tror att han skulle uppleva det som lite queer.
Yo tomato and la calle. Eller?
Ungefär så.
Ja, förlåt. Intern linguistisk humor.
Ja, den är uppskattad. Mm. Hans Psychos favoritband, oklart med storbror Dennis, är The Stranglers. En ömsesidig kärlek. För härom veckan så släppte Stranglers sin nya video till This Song. This Song som handlar om hur man kommer över och blir dumpad. Och huvudrollen i den videon spelas då mycket riktigt av en gammal landslagsback från Shepherd's Bush. Det är Stuart Pearce som springer runt bland betongen, kostymklädd och sammanbiten. Vi kan väl lyssna lite på det här och kanske också lägga ut en videolänk då på vårt Twitterkonto Podcast Radikal. Podcast_radikal eller va?
Det är mycket riktigt. Jag tror att söker man på de två orden så har man goda skäl att hoppas på att den ska dyka upp. Men understreck är det helt sant.
Då är det där vi ses då tills vi är tillbaka igen. Vi lyssnar på The Stranglers, This Song, och säger tack och hej från Simon Bank, Johanna Frändén och
Julia Karlsson.
Den allra bästa.
Boom!
Och ses vi inte innan dess så kommer vi döda på gatan.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.